och ställt sig och betraktat hela raden av olika kyrkosamfund och står där och väljer det samfund som bäst kan ge mig vad jag vill ha. Utan det är frågan om att välja mellan Kristus eller ingenting. Det är inte frågan om att välja så mycket av Kristus. Utan jag menar att så länge det finns en liten strömfåra av Kristi liv, av den uppståndnes liv i Svenska kyrkan, så länge måste vi stå kvar i den och försöka att kanalisera detta liv till alla de människor som söker Kristi liv i Svenska kyrkan. Så länge är det alltså ännu liv i kroppen och allt hopp är icke ute. Och det är där jag menar att den som ställer sig inför alla kyrkosamfunden på det sätt jag nyss nämnde gör sig skyldig till brott emot Herrens ord: I haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt eder. Jag har ställt sig i denna kyrka, jag har döpt sig i denna kyrka, jag är medlem i denna kyrka. Man kan göra samma jämförelse med vår världsliga kyrko, seriös världsliga familjetillhörighet. Det finns många som är trötta på den familj eller den situation i vilka de lever och blickar på andra familjer som kanske är lyckligare, kanske är mera förmögna, kanske har det bättre på många sätt och vis. Visst kan man göra det. Det finns många som tittar på andra äktenskap och säger: tänk om man vore gift med den. Och sen med suckan går tillbaka till sitt eget äktenskap och knotar i det tysta. Det förekommer väldigt mycket sånt i våra styrelser, i våra arbetssammanhang, att man kastar längtansfulla blickar på andra och tänker: tänk om man hade det kyrkorådet, tänk om man hade den prästen, tänk om man hade söndagsskollärare. Men nu har vi det här gamla tråkiga kyrkorådet och vi har den här gamla tråkiga prästen, tänk om vi slipper det och finge något annat. Allt detta tittande åt annat håll, där man alltså hela tiden ska välja ut åt sig det bästa, bottnar naturligtvis i högfärd, därför att man anser att man själv ska ha det bästa. Och det bottnar i en ovilja att acceptera precis det tillstånd där jag står. Och jag menar att det är denna sjuka som så lätt angriper människor som är missbelåtna med den svenska kyrkan. Och det kan lätt ge sig teologiskt skimmer åt det här missnöjet när man börjar på söka efter skäl till att Svenska kyrkan inte är Kristi kyrka. Och då börjar man som sagt på att kasta längtansfulla blickar på det ena samfundet eller det andra. Och sen vet vi precis hur det går, och vi har sett det mitt ibland oss på många av dem som har gått över, att det har visat sig att det var inte riktigt så enkelt. Och det finns problem även där, och särskilt gäller detta de som gick över till Rom och som efter Vatikanen II upptäckte att Rom var en kyrka också den stad på glid ifrån sanningen. Och så efterlämnade hela konversionen en djup besvikelse. Det är någon eller några som har haft det moraliska modet att återvända till Svenska kyrkan. Det moraliska modet att utsätta sig för hån, att det skulle vara hoppjärkor. Men jag anser att det är ett oerhört stort moraliskt mod det har vi satt prov. Det finns alltså starka skäl att säga att Svenska kyrkan fortfarande är Kristi kyrka. Och min poäng här är alltså den att säger vi inte det, så gör vi oss skyldiga till en förnekelse utav sanningen, nämligen den sanningen att Kristus fortfarande är i kyrkan. Och en punkt till jag vill säga där: den som utdömer Svenska kyrkan såsom icke Kristi kyrka dömer kyrkan. Och lägger sig därmed i Herrens ämbeten. En är nämligen den som dömer, nämligen Herren. Det här är också en punkt som det sällan talas om. För vi utgår hela tiden ifrån den västerländska liberala inställningen att vi människor är fria till att välja och vraka, till att döma och bedöma. Och lika fel som det är att döma en medmänniska, jag får inte göra det, lika fel, om inte ännu värre, är det att döma en kyrka. En kyrka som är Kristi kropp. Jag gör mig alltså skyldig till den oöverskådliga synden att jag dömer Kristus så som icke-Kristus. Jag förvandlar alltså vitt till svart. Det är det ena. Att där finns alltså fortfarande liv, som det vore en förnekelse att säga att det inte finns. Därför kan man säga ja, svara ja på frågan om Kristi kyrka, om svenska kyrkan är Kristi kyrka. Men då går jag över till den andra underavdelningen där på punkt 2 och säger att det finns också tydliga tecken att svenska kyrkan icke är Kristi kyrka. Och det här är inte bara en lek med ord som du förstår, utan här står ju verklighet mot verklighet. Här finns alltså starka tecken i svenska kyrkan över idag på att hon icke i allt är Kristi kyrka. Låt mig ta upp några punkter. Den första punkten är den ideologiska destruktionen. Den ideologiska destruktionen. Och med det menar jag att kyrkans ideologi, kyrkans lära, håller på att förstöras, ibland målmedvetet förstöras. De yngre här var inte med under 1950-talet, men de medelålders och äldre minns mycket väl hur det gick till på den tiden. Ända fram till 1957 så var ju Bibeln ett argument att komma med. Och det räknades som klart att om Bibeln säger en sak så är saken avgjord. Man böjde sig alltså tveklöst inför Bibelns ord och tog det för givet att kyrkan ska stå för Bibeln. Att en kristen människa ska stå för Bibeln. Men i och med frågan om kvinnliga präster, när den seglade upp på 50-talet, så visade det sig att hela denna självklara fotning utav den kyrkliga ideologin, om vi ska använda ett sånt ord i det här sammanhanget, på Bibeln angrips. Och de som forskar i detta och läser tidningsurklipp och annat, och även skrifter om saken, har mycket lätt att få fram belägg på detta. Att man började alltså på att medvetet först ifrågasätta Bibelns auktoritet, och sedan började man på att målmedvetet polemisera emot den. Ni minns kanske en ledare i tidningen Vår kyrka, där ledarskribenten med fröjd utropade att Bibeln är full av misstag. Där finns tusentals misstag i Bibeln. Det gällde alltså nu att kasta loss ifrån hela den bibliska förankringen. Och till och med de seriösa teologer som var för kvinnliga präster menade ju att de i det stycket inte kunde bygga på Bibeln. De var ärliga och hederliga nog att säga att Bibeln är emot kvinnliga präster. Men, sen sa de, nästa stycke. I detta avseende kan dock kyrkan av idag inte vara beroende av Bibeln. Vi lever nu i en annan tid, i en annan civilisation. Och kvinnan har kommit till ett helt annat läge än vad hon var på Jesu tid. Och därför så kan vi inte längre låta Bibeln gälla. Vi minns också, de som var med då, att det sades ganska klart att detta gäller naturligtvis bara denna fråga. Och allt det andra i Bibeln, det är fortfarande giltigt. Men det var ju bara en fråga om år, ibland om månader, ibland om veckor, när man kunde läsa både i kyrkliga och världsliga tidningar och blad och skrifter att gäller nu inte det här om ämbetet, så kanske det är annat också som inte gäller. Och nu står vi mitt i denna situation, bara 15-16 år efteråt, så är det frågan om människovärdet överhuvudtaget i abortproblematik. För att ta ett enda exempel. Jämsides med ideologiens destruktion alltså, där kyrkan mer och mer har kastat loss ifrån skriften, så har det på det tomrum som har uppkommit seglat in eller strömmat in andra ideologier, och i första hand utav politisk art. Ta en sån tanke som jämlikhetsideologin, som inte säger att vi är lika inför Gud, utan som ju säger vi alla människor är likadana. Ingen är olik den andra annat än till det yttre, för det ser man med sina ögon att det är, utan här är vi likadana. Här är inte skillnad mellan rättfärdiga och orättfärdiga. Man har angripit syndabekännelsens ord, jag fattig, syndig människa, och menat att detta är kränkande för den moderna människan att katalogiseras och registreras som syndare. Hela den dimensionen är kränkande. Vi är fria, självständiga, mogna människor, och vi behöver sannoliken inte krypa ner på våra knän och be någon syndabekännelse här inför Gud. Och så har i spåren av detta följt en destruktion av gudstjänstlivet, som man i vissa delar kan ta del av i försöksmaterialet, i den liturgiska försöksverksamheten, inte i alla, men i vissa delar så glänser den igenom, där gudstjänstens mål inte är att en syndare ska renas och helgas, utan att man ska ha en skön, behaglig, avkopplande njutningsstund tillsammans. Bara för att ta ett litet enkelt exempel. Det här, menar jag, är väldigt farliga saker. Här har alltså kyrkans naturliga förankring i skriften lossats. Och som sagt, den avgörande frågan som gjorde att man med sådan energi, för att inte säga iver, vände sig emot skriften, det var just frågan om kvinnliga präster. Och sen har alltså polemiken mot skriften utvidgats till att gälla mer och mer utav det bibliska materialet. Den tomhet som har uppstått där, ideologiska tomhet, har snabbt med massmedias resurser fyllts i av politisk ideologi av olika slag, också utav andra religioners ideologi. Det betyder väldigt mycket vad som sägs uppifrån i våra dagar. Det kommer ner genom tidningar och tv och radio. Men det är tydligt att när en kyrkominister, jag vill i det här sammanhanget inte nämna några namn som ni förstår, det är inte det jag är ute efter, utan jag tar det bara som tecken på tidens sjuka. När en kyrkominister vid sitt tillträde förklarar att hon egentligen inte vill stå på någon kristen grund, utan på en mer synkretistisk, rent av, som hon sa, konfucianistisk grund, så betyder det väldigt mycket för hela kyrkan. Det betyder alltså att nu ska fältet breddas i vår verksamhet. Vi ska inte längre bara hålla oss till Bibeln och säga vad precis som står där och försöka förklara det rent och klart. För att kunna Guds ord och leva efter det. Utan nu gäller att ta in hela det religiösa spektrum. Alla åskådningar är lika goda, alla leder till frälsningen eller leder inte till frälsningen. Men alla är uttryck för något slags andligt liv, något religiöst liv. Och Svenska kyrkan såsom statskyrka ska på något sätt vara den breda vida famnen i vilken alla dessa olika åskådningar, religioner, ideologier ska finna sin hemvist. Prästen får inte stå där på söndag i sin predikstol och förkunna någon smal frälsningslära ur Bibeln, utan han ska vara talesman, språkrör just för denna stora vida landreligion. Och så som det är nu i vårt land, när alla blickar uppåt liksom och alla är angelägna om att foga sig efter gällande bestämmelser och gällande tendenser, gällande korridorsnack, den och den tycker så och så, så blir den som inte fogar sig i detta en fyrkant i sammanhanget. En besvärlig figur som man tycker är av gammaldags snitt. Lägg märke till att Bibeln och bekännelseskrifterna är inte formellt avskaffade. Vi har ännu inte haft något kyrkomöte sedan 1593. Det var det sista kyrkomötet utav kyrkomötets karaktär, eftersom de kyrkomöten vi nu har ju närmast är att betrakta som arvtagare till ståndsriksdagens prästeståndet. En utvidgad sådan, och alltså en hörande till riksdagen egentligen. Något kyrkomöte har vi inte haft sedan 1593. Och jag menar att situationen skulle bli utomordentligt kritisk om man församlade ett nytt provincialmöte här i Svenska kyrkan, ett nytt kyrkomöte efter i stil med 1593 års kyrkomöte, och beslöt att Bibeln inte längre skall förkunnas rent och klart utan upplandat och suddigt. Eller man beslöt att Bibeln och bekännelseskrifterna inte längre är kyrkans grund. Detta har dock ännu inte skett. Utan ännu gäller 1593 års beslut att skriften och bekännelseskrifterna är grundläggande. Ännu får alltså varje präst vid prästvigningen lova att hålla sig till skriften och Guds ord i den heliga skrift och så som vår kyrkas bekännelseskrifter därom vittnar. Men man märker hela tiden tendensen, ett arbete underifrån för att i fråga efter fråga lösgöra den bibliska förankringen. Tiden går här och vi ska in till kyrkan nu till middagsbönen. Detta är bara några utav de väsentliga frågorna som gör att man måste sätta ett frågetecken för Svenska kyrkans karaktär av att vara Kristi kyrka. Vi skulle kunna rada upp en lång rad mera. Men jag tror att grundpunkten är just att man har släppt förankringen, den självklara förankringen i ordet. I samband därmed har man kommit in i en auktoritetskris. Man har sagt att den moderna människan behöver ingen auktoritet, och därför blir hon också en mycket vacklande, famlande och olycklig människa. Under det att den auktoritet som Guds ord alltid ger frigör en människa till självständighet. Men så långt har man inte sett det än. Får jag till slut säga några sammanfattande ord. Man kan klaga på mycket i vår kyrka. Man kan säga att här finns avarter av kristen tro, här finns falsk lära som till och med gynnas och uppmuntras Man kan klaga på regeringen, på biskoparna, deras svaghet och undfallenhet. Man kan finna förmildrande ursäkter. De är ofta tillsatta för att vara inte ett annat än lakejer, marionetter. Det är regeringspolitik nu i alla områden. Kyrkan är inget undantag. Det vore snarast märkvärdigt om kyrkan, om regeringen skulle göra halt inför kyrkan. Utan det är ju så överallt. Det är så inom skolan, det är så inom den juridiska världen, det är så i det militära livet och på många, många håll, att regeringen utnämner sådana personer som den förstår att den kan ha nytta utav. Det är så i den civila förvaltningen, i landshövdingeämbetena och allt detta. Och långt ner på låg nivå så är det så. Det är så även i kyrkan, och man kan alltså klaga över detta. Man kan klaga över att det så sällan blåses i basun utav de som skulle blåsa i basun. Och det beror helt enkelt på att har man blivit anställd för att vara tjänsteman och att vara en regerings språkrör, så är det klart att man är bunden. Och regeringen har väl inte haft den uppfattningen riktigt om kyrkan och dess tjänstemän eller ämbetsmän, att den förstår att kyrkans folk måste lyda Gud mer än människor. Jag tror inte regeringen har fattat det helt enkelt. Ja, det är inte allom givet att fatta det. Utan det är klart att tillsätter man en landshövding, så begär man att landshövdingen ska vara konungens befallningsman i området. Det är det han ska vara. Och tillsätter man en biskop, så begär man att han ska också vara konungens befallningsman på det andliga planet. Tillsätter man en kyrkoherde, så ska han naturligtvis vara överhetens representant i den, i det pastoratet och så vidare. Jag tror inte man ska, som sagt, skjuta på regeringen och vad den har gjort i onödan, därför att det är så allom uppenbart att de utgår från en helt annan ideologisk åskådning än vad vi är vana vid. Och när vi kommer och säger att vi måste lyda Gud mer än människor, så uppfattas det bara som obstruktion, som fånigt motstånd emot en självklar demokratisk ordning, jag tycker säga auktoritär ordning uppifrån, som är mycket hård och bestämd. Så man kan alltså klaga över detta, men jag menar att man kan också skada sig onödigt genom att förfalla till klagan. Utan det gäller här istället att finna en väg, ett sätt att klara av situationen på. Och jag tänker på britterna, engelsmännen, om vilka det så ofta har sagts i historien att de har förlorat alla slag, men de brukar vinna krigen. Och det är ungefär den situation som vi står i och som alla våra likasinnade står i, att vi förlorar det ena slaget efter det andra, men har vi något av britternas uthållighet och seghet, så kommer vi att vinna kriget. Det betyder att vad som krävs här, det är faktiskt trohet emot den uppfattning som jag har skissat tidigare av vår svenska kyrka såsom Kristi kyrka. Vi kan icke förneka den gudstjänst vi har, den själavård vi får, den hjälp till vårt personliga kristna liv vi får. Vi kan icke förneka det. Det är vårt att förneka sanningen. Vi kan inte heller förneka de onda punkter som dyker upp i vårt kyrkoliv, de svaga punkter som talar emot kyrkan såsom Kristi kyrka. Att lämna kyrkan i det läget vore att lämna ett stycke av sanningen. Det riktiga måste istället vara att förbliva vid vår uppfattning om Kristi kyrka, svenska kyrkan såsom Kristi kyrka, och arbeta där troget och med uthållighet. Så ordet uthållighet är ett ord som jag vill starkt stryka under. Vara beredda på det ena nederlaget efter det andra, men icke låta nederlaget slå ned oss. Det ena Dunkerk efter det andra, men ändå inte ge upp. Detta är en mycket krävande situation, en mycket tröttsam situation. Samtidigt göra detta med kristlig kärlek, med kristligt nit. Och veta att Gud har möjlighet att använda också våra nederlag, precis så som han använde Kristi och apostlarnas nederlag på långfredag. Som sagt, här finns många detaljer. Att använda klokhet, den mänskliga klokheten till exempel. Att använda sin bil på rätt sätt. Jag tänker på alla svårigheter som allvarliga kristna människor ställs inför när en gudstjänst, när en förkunnelse är felaktig. När en kvinnlig präst framträder. Vad kan göras i förväg för att undvika att en kvinnlig präst kommer till en församling? En millimeter för mycket kan ju skada allting och lägga martyrkronan där den inte ska läggas. Här gäller att välja sina ord rätt, att vidta rätta åtgärder på rätt sätt. Det brukar vara en allmän regel att en biskop inte missiverar en kyrkoadjunkt till en kyrkoherde som inte önskar kyrkoadjunkten i fråga. Vad kan man göra ett stift för att biskopen ska missivera med den hänsynen till sina präster och sina församlingar? Vad kan man göra för att missiveringen i ett stift inte ska vara aggressiv? Kyrkoadjunkturerna tillsätts alltså av biskopen. Och domkapitlet, men det är ju biskopen där som i första hand har avgörandet. Komministraturer, kyrkoherdetjänster väljas eller tillsätts av domkapitlet respektive regering. Det kan man läsa i Håkan Olsson, vilket det är, 1, 2 eller 3 alltså. Vad kan man göra för att en kristen församling ska få så vitt möjligt en god hed? Här tror jag att många allvarliga kristna människor, både av tillhörande vår arbetsgemenskap och utanför densamma, har ofta varit alltför fatalistisk, inte vågat göra något, under det att andra har arbetat mycket för sina målsättningar. Man kan göra rätt mycket genom att framföra sina önskemål, begära att få en präst som man förstår skulle bli en god herde i församlingen, var han än befinner sig på rangskalan. Det är ju en detalj. Man kan göra mycket på bönens väg här. Att verkligen lägga det som ett bönämne, inte i desperation eller trilska, utan med ett öppet hjärta till Gud att han ska visa vägen. Det finns en gammal regel, jag ska sluta med den, som säger att om förkunnelsen har varit svag eller är svag i en församling, så kan man kompensera. Det betyder att man läser. Det var så många av våra gamla postilletryck har kommit till. Man läste förkunnelse, goda böcker istället. Det kräver naturligtvis en vaken människa och en aktiv människa, märker jag att jag får en förkunnelse som inte är biblisk, så kan jag alltså på det sättet fylla i vad som fattas. Jag kan också tala med en präst om såna här saker. Det fanns mycket av det förr i världen, tyvärr inte mycket nu för tiden, där åhörarna, som det hette, uppsökte sin präst, och inte för att höja pekfingret mot honom, men klagade sin nöd eller bad honom om det ena och det andra. Det var en naturlig umgängelse mellan prästen och församlingsborna också på den punkten. Detta är slutet, och jag ber er alltså att vid gruppsamtalet som så småningom ska äga rum om möjligt ta upp några av dessa frågor, för att ni ska komma fram till helst klarhet i frågeställningarna och ett handlingsprogram, så att man får fram det man vill ha sagt, och så att man får ett livsrum, en rajong där man kan andas och där man kan leva så som en kristen. Men framför allt vill jag stryka under uthålligheten. Den som håller ut har ännu icke blivit knäckt. I själva uthålligheten ligger möjligheten till seger. Det är så i det andliga livet på alla områden. Där ligger möjligheten till att vi ska täppa till de onda källådrorna i vår kyrka. De kanske kommer att slå ut på något annat håll. Det brukar vara så med irrlärare av olika slag, att det bulnar ut till varhärda lite varstans. Ena århundradet kan vara där, andra århundradet där. Men vår uppgift är att försöka bevara kroppens hälsa så som kristna där vi står.